Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Ja, hallå och välkomna till NHL-podcasten med mig, Per Bjurman i New York och Jonathan Jonte Ekeliv i Stockholm. Ja. Precis som har blivit vana här på slutet så spelar vi in rätt sent, eller ja, för mig är det inte så sent. Klockan är strax för 7 på kvällen, men det är sent hemma hos Jonathan, för som vanligt nu för tiden så jobbar du hårt och har mycket ont om tid över för de här övningarna.
Ja, tyvärr så får vi skarva in här på NHL-nätterna faktiskt lite grann.
Ja.
Så att det är risk att jag missar början av mitt Tampa igen här nu.
Men, ja, nu börjar de 7.30 mot Boston.
Ja, exakt.
Så att back det, to back, de var i Buffalo igår.
Ja, det var trevligt. Då höll de nollan. Då satt jag och njöt hemma i Örby.
Mm.
Men vi får se. Men vi måste ju klämma in en podd den här veckan också. Så det är lika bra att köra liksom.
Absolut. Och det är vilken i ordningen?
174. Hopp. Vilket ju vi ja, är nog, den ena delen av podden av någon anledning är noga med att poängtera.
Så jag är inte så noga. Ja, lägger ingen större vikt för det, om man säger så. Jaha, ja. Och sen senast, vad hänt då? Jo, för min del har det framförallt varit så att vi har haft Vancouver på långt besök här över Thanksgiving och flera dagar till. De har nästan varit en vecka i New York-området och spelat mot alla tre lagen här och fixat en rejäl New York-vistelse. De har hunnit med allt. De har sett alla turistattraktioner som finns och ätit på alla lyxkrogar och så.
Ja, du ser. Ja.
Och så har de spelat matcher. Och de har spelat bra matcher och ändå bara fått med sig 2 poäng hem. Det har varit övertidsförlust mot New Jersey, straffförlust mot Rangers och så en rejäl, eller rejäl, men en 5-2-smocka mot Islanders i Barclays igår. Och jag såg alla de där matcherna live utom New Jersey och jag tyckte de har spelat riktigt bra, Vancouver. Ja. Tvillingarna har fått lite mer istiden förut och har varit framstående med Louis som kedjekamrat.
Just det.
Och, ja.
Han har kommit tillbaka från skada och gjort lite kassa. Han gjorde ju mål på Henke till exempel.
Ja, det enda tråkiga var att vi hade hoppats att Daniel Sedin skulle nå milstolpen 1000 poäng medan han var här. Men tyvärr, han slutade ju poäng så fort bloggen, eller som jag, fanns på läktaren. Jag jinxade honom lite där.
Han är precis tvärt emot Phil Forsberg som är hattrick när det kommer.
Ja, så att han står kvar på 998 poäng inför, har de åkt vidare nu i Nashville. Men jag skulle tro att det kommer sen på hemmaplan, det är väl mest praktiskt så.
Ja, det är klart, det är på det viset. Men samtidigt så var det ju dukat här för att du skulle få bara ta omklädningsintervjun direkt liksom.
Ja, det hade ju varit fint på Garden och det är ju ändå liksom största scenen i nordamerikansk inomhusidrott skulle vi kanske säga. Ja, men det var i alla fall, ja, det finns, jag tror det finns hopp där. Det finns ett litet hopp, tror jag, om att de kan vara med och i sträckstrid åtminstone när det drar ihop sig så småningom.
Ja, men överhuvudtaget den här NHL-säsongen så är man ju lite kluven för vad man tipsade om för 2 månader sedan. För då hade man ju inte trott att Vancouver skulle ligga här, eller Detroit skulle vara med i slutspelsracet på andra sidan, eller att Vegas skulle vara i toppen. Allt det här vi har pratat om. New Jersey liksom alla skrev. Så varför skulle inte Vancouver också kunna blanda sig i slutspelsracet hela vägen till hela fram på våren?
Ja, vi får väl se. Men jag tror inte de är någon contender, men jag tror att de, ja, som sagt, sträckstrid kan det kanske bli. För de har lite mer bredd än man tror.
De har lite mer bredd. De har fått kanske inte mer utveckling än man trodde, men ändå en väldigt positiv utveckling på Brock Besser och Bo Horvat. Och Jake Virtanen kan vi slänga in nu för tiden också. Trots en tung fjolårssäsong. Alltså, de är lite bättre än man trodde helt enkelt. Markström i kassen.
Ja, honom finns det de som tycker att han är en av de 5 bästa nu. Det var någon som till och med liksom sa att om det här fortsätter så ska man med i Vezina-racet. Eller om det var Vesina nu så skulle han vara åtminstone precis i utkanten av diskussionen.
Ja, jag tror, det är också lite så här att jag tror precis som att det kanske inte är en contender direkt och inte nödvändigtvis Markström på Vesina fronten heller. Men ändå som sagt, bättre än väntat. Ja. Ett klart steg framåt.
Fast det som har gjort mest intryck av under de här matcherna här var ju då att ute i Brooklyn igår i Barclays Center, New York Islanders, som jag ju också såg när de slog Tampa i Amalie Arena.
Ja.
De var väldigt bra även mot Vancouver. Och både Henrik Sedin och Lou Eriksson som jag pratade med efteråt, så att det var klart bäst av de lag de hade mött här under de här dagarna i New York. Bättre än Rangers och bättre än Devils. Framförallt har de väldigt bättre backspel än alla andra.
Ja.
De har väldigt snabba backar och som de spelar tajt bakåt, men de hänger också med upp hela tiden, så de är väldigt svårspelade. Det är svårt att få långa anfall mot dem, verkar som.
Ja, de har ju ett brett, apropå breda lag då. Det där var, vi snackade lite Islanders förra veckan också när vi gick igenom tabellen i vår lilla Thanksgiving-special. Och jag hade ju mycket gott att säga om inte minst Doug Weight som tränare. Men vi kanske inte snackar så mycket om backsidan egentligen. Men den är ju breden också. Det kanske inte är den här absoluta spetsen. Men förutom Nick Leddy och Boychuk så är det liksom alla sex backar egentligen där är ju bra.
Det är kul med Nick Leddy. Han har ju kanske sin bästa säsongstart någonsin.
Ja.
Och det verkar ju bara ha varit så att Doug Weight före säsongen pratade med honom om att du är mycket bättre än vad du tror. Du är en riktigt, riktigt bra back. Och fick han bara höra det så blev han det också.
Ja, exakt. Ja, precis. Dels inför den här säsongstarten. Men faktum är att, vad jag har förstått, så sa han det redan till honom när han tog över också. Alltså han har legat på det. Ja, precis. Alltså, ja. Han är ju, det är ju en Doug Weight-favorit.
Han är med i toppen, Leddy är med i toppen där av backarnas poängliga nu. Det är han och Klingberg och Pietrangelo.
Ja, exakt. Så. Den nivån till och med. Och en sån som Sebastian Aho, inte den finske Sebastian Aho i Carolina, utan den svenske Sebastian Aho nere i Islanders farmarlag. Han har gjort succé där, men det är ju jättesvårt för han att ta sig in i den här backuppsättningen. Det tänkte jag redan på inför säsongen, att det är många han ska gå förbi.
Ja.
Det är bara en sån som Ryan Pulock som har knackat på dunnen där flera år, har inte kommit in. Så att det är en bra back, det är ett bra lag, Islanders. Och framåt har ju varit inne på bredden där också. Så att, ja, jag förstår att du är imponerad.
Ja, det är jag faktiskt. Jag tror rätt mycket på dem i år.
Ja, det är så pass till.
Ja, inte som de kan gå hela vägen kanske, men de kommer att ställa till det för många.
Ja, men det tack. Tack för det.
Ja, vad har vi mer som har hänt? Vi ska avsluta dagens avsnitt med ett lite rolig sak, men vi ska gå igenom lite mer vad som har hänt senast. Och vi har bland annat att Gabriel Landeskog har blivit avstängd i 4 matcher.
Ja, precis. Förra veckan fick vi diskutera Radko Gudas 10 matchers avstängning. Men nu får vi faktiskt gå in på en svensk här också.
Ja, han drog ett par crosschecking i huvudet på Kachuk i Calgary.
Ja.
Men det har han gjort sig skyldig till förut, så han betraktades som återfallsförbrytare och fick 4 matcher, som jag tycker för lite, som jag tycker för mycket, men ganska i linje med vad den sortens överträdelser ger, skulle jag säga.
Ja, precis. Alltså, jag lyckas aldrig riktigt få grepp om hur mycket återfallsförbrytare, men i slutändan kommer de fram till att han ändå var det, för samtidigt har det ju påståtts att
han har varit avstängd en gång förut, eller hur?
Ja, precis. Han har ju varit avstängd 2 gånger tidigare. Och,
2 gånger tidigare.
Precis, och båda gångerna för våld mot huvud. Alltså, dels en liknande en crosschecking också. Så dels var det väl den armbågen mot Martian för kanske 2-3 år sedan. Så att han har haft det förut. Men det har ju snackats om att numera så är repeat offender så betraktas det bara inom den senaste 16 månaders perioden. Det har gått typ 20 månader sedan hans senaste avstängning och sånt där. Men samtidigt så läste jag att det ska samtidigt tas i beaktan om man har haft liknande avstängningar tidigare. Även om det, så det är rörigt det. Men just för att vara lite hård här med Landeskog också, så tycker jag att det blir lite paradoxalt där när han har åkt på sin tredje nu avstängning för en liknande förseelse, när han så uttalat själv är emot våld mot huvudet, och han har ju drivit kampanjer för awareness against concussions och så vidare. Och skrivit på The Players Tribunes med rubriken att vi måste tala om hjärnskakningar. Och så. Han har ju åkt på en själv. Och han spelar ju tufft liksom.
Ja.
Det kan ju hända i stridens hetta, men den här typen av förseelser är ju inte nödvändiga så att säga. Utan här är ju att han, till exempel i Kachak-fallet, så står han faktiskt så drar den 3-4 crosscheckingar. Sen är det den sista som verkligen träffar huvudet. Och för att försvara Landeskog lite då, så tycker jag att det ser ut som att han tittar.
Du ska
lite...
både vara hård och försvara.
Ja, precis. För samtidigt så tycker jag att det ser ut som att han tittar lite på spelet när han drar den sista. Så att han liksom, han är inte 100% bara, du vet, dunkar in den i huvudet med avsikt. Men samtidigt är det väldigt vårdslöst och onödigt. Och när han har den auran utåt, den agendan att han liksom vill att andra spelare till hela hockeyvärlden ska uppmärksamma det, hur viktigt det är i så hög mån som möjligt begränsa våld mot huvudet, så har han själv stått för det upprepade gånger nu. Mm. Och jag tycker 4 matcher är absolut det är inte för lite i alla fall.
Nej, det låter som du hellre ska ha sett 6 typ.
Ja,
5 eller 6.
5 eller 6. Och jag tycker repeat offender i det här fallet är tveklöst, även om det har gått 20 månader sen senast eller sånt där.
Ja, jag hörde i Colorado eller i Denver så var det somliga som tyckte att det här var bevisat. De var konspiratoriska, tyckte det bevisat att det är någon på NHL som inte gillar Avalanche och så. Så det finns olika syn på det där också.
Ja, ja det, så är det ju alltid.
Mm.
Men alltså, en spelare vi måste ta upp också, som har gjort bra hela hösten och inte minst senaste veckan här, bara gjorde hattrick här om natten. Det var ju en kille vi hypade upp lite inför säsongen som kanske överträffar förväntningarna. Det är ju Alex DeBrincat.
Vi, det var också du. Du har fått koll på rookiesarna. Ja, han är väl ett bevis på ytterligare en sån där att ja, de är bra på att hitta guldkorn, Chicago.
Ja, exakt. De har fått rebuilda sin trupp flera gånger ända sedan 2010 när de vann. När de blev av med Dustin Byfuglien och Andrew Ladd och Chris Versteeg och allt möjligt efter första cupguldet. Och så har de liksom fått... Ja, sen har det varit svårt att lösa det år efter år. Men de har liksom fått fram en Brandon Saad från andra rundan och så vidare och så vidare. Och nu en till spelare från andra rundan, Alex DeBrincat. Och det som är speciellt med honom, som verkligen alla klubbar får vika sig lite för här, det är ju, alltså jag brukar ofta prata om den moderna spelaren som nödvändigtvis inte är så lång. Och kanske inte, och det här som vi har pratat om också, som tar för sig både på och utanför isen. Som inte kanske har den här respekten som veteranerna förväntar sig att en ung rookie-spooling ska komma in med. Och Alex DeBrincat är ju ett sånt typ exempel. Han är bara 1,71 cm lång. Han har en historia av att ha lite problemstämpel på sig. Han blev ju petad från JVM för några år sedan, dels för att han året innan hade skämt ut sig lite och dragit på sig matchstraff för spearing, och för att han vanärade lite, tyckte man då, den amerikanska juniorhockeyn genom att välja den kanadensiska. Han spelar i OHL tillsammans med bland annat Connor McDavid och Dylan Strome.
Mm.
Så att han har haft lite sådär stämpel på sig för att vara lite svår att ha att göra med. Och det var därför många experter hade han ju i draften som att den här killen är tveklöst första runda material, kanske topp 10 material. Men så var det här med att han är kort och han är lite jobbig att ha att göra med, så att nej, skit i honom. Och så ramlar ner till långt ner i andra rundan, eller typ mitten av andra rundan i alla fall. Och så kanske Chicago plockar upp honom. Och så nu så gör han en supersuccé. För det här känns ju som ett nytt gem riktigt för Chicagos framtid. De behövde verkligen fylla på underifrån med nytt. För...
Hinner du andas?
Ja, det är tveksamt. Men ändå.
Jag försöker få in en syl i vädret, men det går inte.
Nej, det går inte när jag får spela, snacka om sådana här spelare jag brinner för.
Han gjorde som sagt hattrick häromdagen och det var roligt att höra de äldre spelarna efteråt. Patrick Sharp sa att han spelar fortfarande som att han är i juniorligan och menade det som en komplimang, att han är inte det minsta intimidated av att han är på den här stora scenen, utan han söker samma slags plays och samma slags passningar som han gör när han spelar i juniorligan. Och det har funkat så fantastiskt bra då. Här på slutet.
Ja, exakt. Och ja, nej, men han hade, apropå alltså juniorligan som säger, alltså shit vad han dominerade fullständigt. Jag sa ju redan att han har spelat med McDavid och Strome där, men det trodde ju folk att det kanske dopade hans siffror lite grann, men ändå 65 mål på 63 matcher förra säsongen. Det är sjuka siffror även om det är juniorligan. Han gjorde 50 mål 3 säsonger i rad, så att det är en riktig supertalang vi pratar om.
Ja. Ja, han kan komma. Han ligger precis bakom topptrion i rookie-ligan där, Clayton Keller, Brock Boeser och Matthew Broussard. Brassard.
Ja, precis, och det känns, det är bara Keller vi inte har nämnt. Vi har varit inne på alla de här rookiesarna bara i förbifarten här nu, den första kvarten av NHL-podden här.
Mm.
Så att vi får anledning att återkomma till dem, har jag en känsla.
Yes, sir. Ja.
Men, två Pennsylvania-lag har det hänt saker i, tänker jag faktiskt.
Ja, bortsett från att man möts och att Pittsburgh vann förstås. Ja. Och det var inte så konstigt som Philadelphia, jag gör inget annat än förlorar.
Nej, det är konstigt.
Tyvärr, de har 9 raka förluster nu.
Ja, precis. Och väldigt många i övertid och udda mål.
Ja.
Och, men här om natten senast, då var det ju faktiskt en 3-1 förlust där mot San Jose på hemmaplan. Och, ja, om det har varit hårt tryck mot Dave Hackstall ja, under ett helt år nästan, och framförallt senast, nu under hösten, så verkligen. Ja, nu kokar det över lite grann i Philadelphia här, för att det var ju, det var burop.
Ja, det brast. Ja, det brast fördämningarna. Hela hallen satt och skanderade Fire Hackstall.
Ja.
Och ja, laget hade krismöte efteråt och sen sa Giroux att det är inte på honom, det är på oss spelare. Ja, inte vet jag, men något börjar se ut som att något kanske måste göras ändå.
Ja, alltså det är lite sådär, det som fansen gnäller mest på, det är ju det här precis som Rangers fansen har haft med Alvin Jo, det är usage-fråga liksom. Hur, alltså hur Hackstall har sina favoriter och hur vissa, ja, vissa spelare, framförallt unga, kanske inte riktigt lika extremt som förra året, men ändå en sån som Travis Konecny får stå åt sidan lite för en Dale Weiss liksom.
Mm.
Och Andrew McDonald fortsätter ju vara Hackstalls gubbe liksom. Så att, och jag tror egentligen inte att Hackstall, jag tror att han börjar bli rätt trött på det här också, med tanke på att han har liksom rebuildat det här laget, han har fått in väldigt mycket ung talang för Hackstall att jobba med, så att den här processen att vända på skutan borde kanske börja ta fart nu liksom. Men samtidigt var det ju, är det ju här en stor prestigefråga för Hackstall när han har handplockat den Hackstall från college-ligan.
Mm.
Det var ju en väldigt kontroversiell värvning då, och då var det ju verkligen Hackstalls, alltså, eller, nu blandar man ihop de här namnen, men det var ju verkligen Hackstalls värvning.
Hackstall och Hackstall.
Hackstall och Hackstall och Hackstall. Ja, men då, bara namnet sitter ihop liksom på dem. Så de är ju lite synonyma med varandra, så Hackstall, för han är liksom, är det en prestigefråga att behålla honom, men nu tror jag att han själv känner att det han gör med det här laget inte riktigt i linje med vad han själv har för målbild.
Så, nej.
Så att jag tycker nog att man kan skylla ganska mycket på Hackstall här, att han borde ligga pyrt till, att han ska rycka snart faktiskt, det tycker jag.
Jaha, ja. Men återigen, vem ska in istället?
Ja, det är det som är så, som man måste svara på också ju. Man kan inte bara sparka en coach och sen, ja, vad ska vi göra nu?
Nej.
Och det är ju de här namnen vi kommer återkommer till.
Daryl Sutter?
Daryl Sutter och Tippett brukar jag ju lyfta.
Daryl Sutter kanske passar bra i Philly.
Han och Hackstall.
Han har lite Philly-attityd.
Ja, det har han faktiskt. Råbarkad Broad Street
Bully-känsla
på han. Nej, men Philly, ja, jag tycker lite synd. Jag trodde ju lite på dem inför den säsongen. Ja. Men Pittsburgh.
Ja, eller de har varit bra på slutet. De har slagit både Tampa och som sagt Flyers. Även om Flyers inte går så bra, så var det ett Pennsylvania derby och de lägger stor vikt vid dem. Så det har varit två framgångsrika matcher. Undersök Hörnqvist på telefon. De var mycket nöjda med dem.
Ja, jag såg den här senaste derbymatchen, och där såg de ju, ja, det var ju för sig en jämn match tycker jag. Det var typiskt de här två lagen att Pittsburgh behöver inte så många chanser för att näta liksom, och Philadelphia har otroligt svårt att vinna matcher trots att de stundtals spelar ganska bra. Nej, men Pittsburgh med målvakterna där, nu har ju alltså, ja, Antiniemi är ju borta och Marc-André Fleury är borta och Matt Murray är borta.
Ja, fast han är skadad. De är, ja, borta då.
Ja, de två andra är borta. Matt Murray helt enkelt blir skadad. Han fick ju Vorasek över sig där. I ett friläge så ramlade han Vorasek och körde rakt in i Murray, som nu blir borta. Inte bara day to day utan week to week.
Mm.
Så nu har han fått kalla upp det som var deras AHL-målvaktspar inför säsongen med Tristan Jarry och Casey DeSmith, och som faktiskt i sammanhanget ska tilläggas fick pris som NHLs bästa målvaktspar, AHLs bästa målvaktspar förra året.
Ja.
Nu är de som får förtroende.
Tristan har vi ju sett förr.
Ja.
Och han har varit bra.
Ja, jag tycker faktiskt att han har varit bra. Bland annat så stängde igen butiken ganska ordentligt för Tampa här i en match. Mm. Och hoppa in och såg till att vinna den här matchen mot Philly också. Så att, ja, han är ju en stor talang också. Det är, de är duktiga på målvakter där, verkar det som, i Pittsburgh. De har fått fram Murray här senast året. Flurry har stått där i massa år och så. Och så nu gör
det
också.
Bra på det mesta, hör du.
Det har du ju faktiskt rätt. Det verkar onekligen så.
Mm.
För att lägga till i sammanhanget här, så en som inte har spelat de senaste matcherna, det är ju Ian Cole.
Ja, backen. Och det tycker du är intressant, för det betyder att han kan bli tradad.
Ja, det är det mesta att tala för det, för att han är ju inte petad i den bemärkelsen, han är inte skadad, utan han är ställd åt sidan för att det är mer eller mindre uttalat i alla fall är så att han ska tradas. För att han är ju unrestricted free, det är ju ingen superstjärna här, men det är ändå han tycker väl ändå sig ha lite leverage i en kommande kontraktsförhandling. Han är tvåfaldig Stanley Cup-mästare nu, han har varit ganska viktig i en rätt tunn Pittsburgh backuppsättning i båda cup-runsen. Och han ligger på $2 million per säsong nu. Han vill ju upp i liksom $4 million, vilket är ganska ansenligt. Och det har inte Pittsburgh råd med alla sina stjärnor. Så han, ska de få någonting i utbyte, då måste de trada honom. Och det är helt uppenbart här nu att han är petad för att han ska tradas. Så jag tror att det kan ske inom en snar framtid. Och faktum är att det har även kommit ut att hans agent har fått tillåtelse att prata med andra lag. Och det betyder ju att en sign and trade förmodligen är på gång.
Och vad är det, och du tror att Pittsburgh vill ha en Morris då?
Ja, precis. Då är frågan då, för de skulle behöva kanske en Morris nu om de inte litar på sitt AHL-duo då. Men samtidigt så har det ju varit mycket snack om att de måste, ska de göra en three-peat? Och det tycker jag man har sett Pittsburgh under hösten här, att de får rida mer på sina toppspelare i år än förra året, för att de har urholkats lite på bredd. Så vill de ju in liksom en, alltså secondary scoring liksom. Helst en riktigt bra tredje center, en bättre tredje center än Riley Sheahan. Men kanske också en, ja men bara överhuvudtaget en till offensivt hot liksom. Så att, ja jag vet inte om Toronto eventuellt skulle kunna vara en partner. De kanske skulle kunna tänka sig Ian Cole på backsidan. Och de har Calvin Picard och Garrett Sparks som skulle kunna vara en målvakt som skulle vara intressant i det här läget för Pittsburgh. Och så kanske man får vart som är intressanta. Tyler Bosek, James Van Riemsdyk, jag vet inte. Båda är UFAs i alla fall. Jag sitter och spekulerar.
Ja, du sitter och spekulerar.
Ja, precis. Men värt att nämna i alla fall att en så pass etablerad back är helt enkelt healthy scratch av trade-skäl. Det tyckte jag, det måste in i podden.
Ja, okej, Jonathan, ja. Nu är det.
Ja, tack.
Ja. Jaha, vad mer hänt? Vi har några skador. Josefsson är skadad i Buffalo och Raquel är skadad i Anaheim. De har otur med skador där.
Ja, faktiskt. Alltså, ja, Josefsson, först och främst är det tråkigt att han återigen ska råka ut för detta. När han har fått miljöombyte och så vidare. Men det har inte lyft där heller för Buffalo överhuvudtaget. Men inte för Josefsson som är skadad dessutom. Vilket tråkigt. Men Anaheim där, jag börjar bli lite orolig för dem nu alltså. När de har så
jag måste dock fråga dig. Jag har faktiskt såg inte vad som hände med Jaio.
Om det var ankelskada eller vad var det?
Okej, men det är långvarigt.
Fotskada var det. Ja, det är långvarigt. Alltså eller långvarigt, men det är, ja, åtminstone är borta året ut.
Oj då, ja, tråkigt. Ja, men som du sa, i Anaheim, där har vi Kessler, Getzlaf och Eves och Case och Raquel och Montour borta.
Ja, precis. Alltså, det känns som att alla stjärnspelare har åtminstone missat någon eller några matcher. Ja. Hela backsidan har ju turats om man skadar. Nu är Fowler tillbaka, men både Vatanen och Lindholm har missat början av säsongen och lite till sen dess i sporadiskt. Och så Kessler fortfarande en bit bak och Getzlaf med hans otroliga skada. Och så Raquel också som ska vara borta. Och jag tycker
ja, det går ju tungt.
Det börjar tappa mark nu alltså. Ja,
ja, de harkar ut för i tabellen.
Det är inte så att de är på något sätt uträknade från Aces. De är ju bara något poäng upp, men ändå. Det är en tuff höst det här för Anaheim. Det kan bli jobbigt att arbeta sig tillbaka om de ska fortsätta ha sån här skadeproblematik. Det är bara att kolla på deras topp 6 nu alltså. Det håller ju inte slutspelsklass namnen. Alltså Derek Grant första center och Chris Wagner andra center.
Nej, men de kommer inte vara borta hela säsongen.
Nej, det är klart. Men ändå, de behöver poäng nu också. Annars blir det tufft. Komma tillbaka.
Ja, nej, så är det. Så är det.
En av mina contenders, jag har ju dem i Stanley Cup-finalen, har ju tippat inför en säsong.
Ja.
Så jag blir orolig.
Det bygger ju på att de har ordinarie eller hyggligt ordinarie lag. Det vet man ju aldrig.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej. Men du, vi kanske ska vi hoppa på våra lag?
Ja, alltså det är så här att vad är vi? Alldeles snart i början av december och vinter-OS är i februari. Så vi föreställer oss att om det var så att NHL skulle vara med i OS. Mm. Nu ska de ju inte det. Och de som eventuellt fortfarande hoppas på det är väldigt optimistiska. Det kommer inte att bli så. Men vi tänkte som så att om det hade varit så nu, då hade de väl presenterat truppen vid det här laget, ungefär.
Ja, ja, det hade varit dessa tider ungefär. Mm.
Ja, man tänker sig det. Så vi satt oss ner och funderade på hur ett Tre Kronor i Sydkorea skulle, vad vi skulle ta ut för lag.
Ja.
Och ja, jag har tagit ut ett par femmor här. Ja. Eller några tre femmor i en kedja. Det är inte så lätt, tycker jag.
Nej, det var svårare än vad jag trodde faktiskt. Däremot så tycker jag man på förhand kan konstatera att det är ganska stor skillnad mot, i alla fall för min skull, för OS-laget 2014 och till och med från World Cup bara för ett år sedan drygt.
Ja.
Det är några nya.
Ja, det är det. Absolut. Men om man till målvakter är inte så svårt. Det är Henke och Markan. Och så tycker jag det är Robin Lehner.
Ja, 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 precis. Jag tycker framförallt Lundqvist och Markström känns ju tokgivna. Ja. Och Markström bara understryker sin backup-roll. Så som vi redan varit inne på i början av podden. Mm. Sen är det klart att... Sen, om jag tänker rent realistiskt hur de skulle ta ut truppen, så är det så att av någon anledning så har ju Lehner blivit lite småpetad i de här sammanhangen.
Ja, det var enormt, men han skulle ha varit med i World Cup men blev ju skadad. Ja. Kunde inte vara med.
Ja. Nej, men det är klart. Och Lena är ändå första målvakt. Alltså, menar, man skulle kunna blanda in Anders Nilsson i racet och kanske... Alltså, sådär. Men nej, jag tycker nog ändå Lena, alltså, han är första målvakt i ett NHL-lag. Då ska han ju platsa som tredje målvakt åtminstone.
Ja. Jag tycker inte det är så mycket att diskutera.
Nej, vi kör på dem.
Ja. Och sen har jag en första femma. Ska jag dra den?
Ja, gör det.
Och det är Erik Karlsson, Mattias Ekholm, Filip Forsberg, Niklas Bäckström och Viktor Arvidsson.
Ja, ja.
Ja, den första kedjan tycker jag i alla fall är Giv och Filip och Hackspetten där. De är ju så, ja, som radarpar, och de har Ryan Johansson i vanliga fall. Och det är ju Bäckis, vår bästa center. Jag tycker det ser ut som en kanonkedja.
Ja, precis. Och Bäckström, eller Johansson, är ju verkligen playmaker i den kedjan. Ja. Och kan man uppgradera Johansson mot en annan playmaker, då är ju Bäckström ett jättebra alternativ. Han är ju om möjligt ännu mer assist i statistikkolumnen på honom liksom. Ja. Så att det tycker jag är en bra kedja. Men jag satte inte den ihop faktiskt.
Nej.
Men dra ditt lag först.
Okej, okay. Erik och Mattias där tycker jag känns väldigt bra.
Ja.
Erik och Mattias är fantastiskt bra och spelar med Subban i Nashville. Så, ja.
Ja.
Ja, sen har vi andra femman. Det är Victor Hedman och Hampus Lindholm. Kanske inte den backpartner du trodde.
Ja, där kom första miniskrällen tycker jag ändå.
Ja, och kedjan är en superskräll.
Oj.
Jesper Bratt, Nika Zibanejad och William Nylander.
Oj!
Jag tänkte jag skulle go young här. Nu när det ändå inte är på riktigt och vi inte behöver ta ut trupperna.
Ja, just
det. Nej, precis. Så tycker jag det känns som en bra liten andra kedja.
Det är ju inte det är fart så att det räcker att bli över i alla fall i de buggarna framåt.
Ja.
Bratt och Nylander på varsin kant.
Men sen tycker jag det är jävligt svårt med backarna, vilka man ska ta ut. Alltså, vi har kvar nu Kringberg. Men om man ser det som hur de har spelat den här säsongen, även om Oliver nu börjar komma igång väldigt bra här nu, så har jag John Kringberg och Niklas Hjalmarsson i tredje backpar. Bakom Zetterberg, Wennberg, Nyqvist.
Okej, du tar med Nyqvist där också.
Ja. Ja, det gör jag.
Just Nyqvist. Ja, men han har varit liksom hela Detroit och har ju studsat tillbaka lite.
Och Wennberg är ju en väldigt bra...
Alltså, Ja, han är bra.
En extrem underskattad center.
59 poäng förra året.
Man kan ju diskutera Zäta, jag vet inte. Jag tycker han är en av våra bästa forwards fortfarande.
Alltså jag är ju, i den här podden så är både du och jag lite oproportionerligt positiva till Zetterberg jämfört med kanske många andra. Men jag måste återigen försvara honom alltså. Ja. Jag har påtalat det massa gånger. Den här hösten, nu är det mycket rubriker om att han har måltorka. Men han är ändå uppe i en 15-16 poäng i år. Och förra året kom han alltså nästan upp i 70 poäng. Alltså han hade mer poäng än Tavares och Kuznetsov och Giroux och så här, som jag brukar nämna. Han hade en jättefin säsong i fjol, bara att Detroit var urdåliga. Så att han är inte slut. Han är fortfarande en superplaymaker.
Jag har ju satt ut honom på en kant här. Jag gjorde det här på rätt rak arm. Jag inser nu att jag tappar bort några spelare här som Alex Sten och Patrik Hörnqvist och sådana som jag tycker. Fjärde kedjan är en Anaheim-kedja kan man säga. För två av dem spelade nu och en av dem spelade tidigare. Det är Raquel, William Karlsson och Jakob Silverberg.
Det var ju en rolig kedja faktiskt.
Ja.
Den tänkte jag inte på att sätta upp, men det hade kunnat funka faktiskt med tanke på, jag menar, William Karlsson, vem hade trott det liksom, att han skulle gå in i ett Tre Kronor-lag inför säsongen.
Han är första center i ett av topplagen i år.
Han leder den svenska skytteligan.
Ja, sen vill jag in Oliver och kanske Anton på något vis också. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men här framgår ju då att Brunnar Sedin inte med, och det känns ju också lite konstigt. De kanske fortfarande skulle platsa, om inte annat för liksom powerplay och så. Jag vet inte.
Ja, nej, Sedinarna, de kommer inte med i mitt lag heller.
Nej, okej. Okay. Får höra dina femmor då.
Ja. Då har jag lite, det är ganska stor skillnad mot ditt lag faktiskt.
Ja.
Så att I första backpar så är det ju inte det. För där har jag också Ekholm och Karlsson. Med ungefär samma motivering som du hade. Och jag tyckte de fungerade ihop bra senast i World Cup till exempel.
Ja.
Ekholm som också är formstark. Förra veckan konstaterade vi att han hade gjort mål i 4 raka matcher.
Ja, han är fantastiskt bra.
Franchise record. Nej, så att han måste in igen. Men framåt, då har jag satt Bäckström och Nylander ihop. Med tanke på VM-succén.
Mm.
Och till vänster om dem har jag Raquel.
Jaha, det är ju intressant.
Ja, jag vill ändå ha Raquel i topp 6 med tanke på förra året vann han ju den svenska skytteligan.
Och Grönborg och company skulle säkert tänka likadant. För har man varit bra i ett VM, då brukar de vilja spela ihop en forever.
Exakt, har man visat bra kemi under pågående liksom landslagsledning, då är man ju fast för alltid, höll jag på att säga. Nej, men lite så. Då premieras det. Sen har jag en andra kedja. Då har jag Forsberg och Arvidsson ihop då förstås. Det tycker jag är, de vill man ju ska spela ihop. Och så har jag satt då. Då tycker jag det är svårt att välja vilken center man ska ha. För det finns många bra. Men jag har valt Zetterberg.
Ja. Ja, det är lite intressant.
Apropå playmakers. Liksom. Mm. Men Johansson typ. Lite grann. Jag tror jag går in på fjärde.
Men vilka var backpar där?
Ja, det glömde jag bort. Där har jag ju Hedman Strålman.
Ja, såklart.
Jag är ju part i målet här som Tampa Bay supporter. Men för mig så tycker jag Strålman får för lite cred bara för att han gör lite mindre poäng nu för tiden. Alltså första året när han kom in så spelade han ju powerplay. Och det går ju inte nu när de har Hedman och Sergachev. Så att det är inget konstigt. Och alla Tampa Bay supporter tror jag skulle hålla med om att han nästan är lika viktig som Strålman, för att det finns nog ingen
som Hedman,
tack, för att det finns nästan ingen back i NHL, tycker jag i alla fall, som är så duktig på att titta upp i egen zon och liksom ha full kontroll på alla spel. Han sätter sig aldrig i trångmål, och han imponerade ju storligen också i VM. Då blev han ju en riktig förbundskaptens favorit, så jag tror han skulle ta sig ut igen om det var så. Men nu är det jag som är förbundskapten. Då är jag given naturligtvis också. Men då kommer det tre. Jag väljer att ta fjärde kedjan först.
Förlåt?
Jag tar fjärde kedjan före tredje kedjan.
Jaha.
För att den är mer tydlig, min fjärde kedja. Och då har jag en shutdown-kedja.
Ja, det tänkte inte jag så.
Nej, men då har jag plockat från två av NHLs bästa shutdown-kedjor. Så jag har tagit Micke Backlund som center.
Mm.
Och Jakob Silverberg som ytter. Mm. Och så ville jag ju ha en tillspelare där, och då tog jag Landeskog.
Ja, och han ska förstås vara med också. Det var delt av mig att kanske ta ut Jesper Bratt på en gång.
Ja, men du har ju en joker.
Ja.
Jag är med en sån här tråkig coach och du är med en sån här populistisk som går hem hos folket.
Ja.
Men och sen har jag, men tredje backpar, då är jag lite kontroversiell och petar OEL här också. Då sätter jag faktiskt Lindholm och Klingberg baserat på dagsform lite grann.
Ja.
För jag tycker det är svårt att peta Klingberg igen nu när han är med verkligen i toppen av backarnas poängliga. Så ska han återigen inte få chansen när OEL har haft det lite tufft med Arizona.
Ja, fast nu har han inte det längre.
Nej, nu har han börjat göra poäng ordentligt. Han är ju själv uppe i 17-18 poäng. Liksom.
Ja.
Och Hjalmarsson och de två brukar ju fungera väldigt bra ihop. Så att det känns konstigt att lämna dem utanför laget. Men de skulle vara med i en trupp naturligtvis. Men av sex backar så är det nästan så att jag har Lindholm och Klingberg före just nu. Men, ja, och tredje kedjan då? Ja, då är det...
Fan vad du krånglar till det nu med att hoppa mellan kedjor.
Ja, du ser, nu är lyssnarna förvirrade här. Men där har jag Hörnqvist på ena kanten och Zibanejad på andra kanten. Faktiskt, han får vara ytterforward nu, Zibanejad. Och så har jag svårt att bestämma mig för om det ska vara Wennberg eller William Karlsson.
Ja.
Baserat på den här hösten så är det ju William Karlsson, men det är svårt att inte ha med Wennberg liksom.
Ja, så är det.
Och Hörnqvist vill jag nämna det alltså,
ja, man vill ha med honom också, man vill det.
Han har faktiskt gjort mer poäng till exempel än Jesper Bratt, trots att han inte alls fått lika mycket rubriker, vill jag bara tillägga. Så jag är lite tråkigare, jag väljer liksom säkra kort här.
Ja, det gör du nog rätt i.
Så att han måste fortfarande vara med i landslaget, så är det för mig i alla fall. Så att, där har vi min lite krångliga variant, men, och din lite mer populistiska.
Ja.
Så att, och när man satt och pysslade med det här så tyckte jag ändå att det var rätt mycket nytt och mycket ungt. Men det är många andra veteraner som man har plockat bort nu som inte har nämnt. Du sa ju Sten visserligen, men Kronvall är ju inte aktuell längre.
Nej, inte riktigt.
Och Hagelin kanske.
Ja, han har haft lite tung höst här. Ja. Så inte så aktuell just nu kanske.
Ja, sen så Marcus Johansson börjar känna sig som en veteran i sammanhanget.
Ja.
Var du skadad också nu. Så att...
Men det är lite generationsskifte liksom på gång någonstans. I landslagssammanhang.
Ja.
I och med att vi inte är självskrivet att Bröderna Sedin ska vara med och så.
Nej, precis. Utan nu är det är idel... Liksom, det är i princip det är supermajoritet 90-talister nu för tiden, såklart. Så är det. Även i de flesta andra landslag skulle jag säga. Det är ju hela, även landslaget märks det ju att det är the young man's game. Liksom.
Mm.
Så är det ju. Så att, ja. Nej, så där har vi trupperna helt enkelt.
Spännande. Ja, vi har en trupp. Eller ja, vi har Tre Kronors. Fortsättningen har vi inget annat att prata om, får vi roa oss med att ta ut de andra lagen också.
Ja, precis, vi får kanske göra det. Jag ska inte avslöja något där, för jag har inte helt kommit fram till något, men jag spånar lite på Kanadas trupp, och det är ju, ja, så är det ju alltid när man ska försöka ta ut Kanadas trupp, men det är ju helt sjukt alltså, vilka man måste peta. Det är helt bizarra val man gör där i fjärde serien.
Ja.
Ska Bergeron komma med, ska Chirou? Nej, det går inte, han måste petas. Det är liksom, det är sjuka spelare liksom.
Ja, vi får titta på det längre fram.
Men, ja. men nu, det blev en lite kortare podd nu, men snart, nu har ju Tampa faktiskt dragit igång här, så att vi får nog nöja oss den här veckan helt enkelt.
Ja, det står 0-0 efter knappt 5 minuter.
Ja, så att,
det är tidig garden.
Ja, jag ger mig i kast med den nu på heltid, höll jag på sig.
Ja, ja. Sorry, vi hade lite teknikproblem i början också, så det blev lite rörigt för oss.
Ja, men, precis. Jag har en del klippjobb att göra för att det här ska bli lyssningsbart, men vi löste det faktiskt hyfsat till slut.
Ja.
Tror jag.
Ja. Lycka till med det, så hörs vi nästa vecka.
Du, det tackar jag för, och tack för alla som lyssnar på oss. Vi hörs.
Det gör vi.
Hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå,
hallå, hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Walla Kabanunga, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two,
three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.